Hör du till dem som avvaktar en aning med att byta bil, fast det kanske skulle kännas bra med en klimatvänlig elhybrid, eller varför inte en elcykel? Det är ju ganska dyra. Kanske väljer du ett resmål på lite närmare håll och håller i dina pengar lite mer än tidigare. Siffror från Finlands bank visar att så här gör väldigt många hushåll just nu. Vi håller våra pengar på bankkontot och sparar lite extra, kanske för att gardera oss mot sämre tider. Och för väldigt många så finns det goda skäl till att göra just så här, för tidigare i veckan presenterade Nordiska ministerrådet en rapport som visar att i hälften av Finlands kommuner har hushållens disponibla inkomster minskat under de senaste åren. Siffrorna baserar sig på åren 2011 till 2017. Och disponibel inkomst är ju alltså de pengar vi har att röra oss med. I resten av Norden så är utvecklingen precis tvärtom. Där har hushållen fått mer pengar att röra sig med. Vi ska tala om din och min privatekonomi här i Slaget efter 12 idag. Jag heter Maria Nylund. Och jag säger hej och välkommen till Jennica Heikkius från Ålandsbanken.
Hej och tack.
Du har jobbat länge med placeringsverksamhet under de senaste 10 åren. Mm. Och nu är du kontorschef i Åbo-regionen för Ålandsbanken. Och Krista Lindholm, välkommen.
Tack.
Du är nationalekonom, ekonomikolumnist och författare.
Ja.
Och så har vi i en studio i Borgå, torde vi ha Maja Vegar.
Ja, här på plats.
Hej, välkommen.
Tack, tack.
Du är ekonomirådgivare vid Marta-förbundet.
Det stämmer.
Om vi börjar med dig, Mia-Maja Vegar, så du träffar och talar med människor som känner att de behöver goda råd för att hantera sin ekonomi. Märker du av det här att folk vill hålla i sina pengar mer än tidigare? Att man skulle vara lite oroad över sin privatekonomi?
No, jag skulle kanske se mer av det som så att människor har ganska svårt att komma igång med det där sparande. Åtminstone i de grupperna som jag träffar. Att man sparar helt enkelt mindre. Men att det skulle ju förstås vara bra att man först skulle ta tag i den här konsumtionen och försöka minska på den innan man börjar minska på sitt sparande.
Mm. Det här Nordiska ministerrådets rapport som jag nämnde så visar alltså att de pengar som folk har att röra sig med, de disponibla inkomsterna, de faktiskt har minskat i hälften av våra kommuner. Hur och var märks det först att de pengar man har att röra sig med, att de minskar? Hur märker du av det, eller vad säger dina kunder?
Nu är det här att man säger att man helt enkelt inte har möjligheter till att spara. Att det är många som tänker att, eller inser att det skulle vara viktigt att spara, men man helt enkelt ser inte möjligt för den där egna ekonomin. Och sedan finns det ju de som då försöker minska på sin konsumtion. Och jag brukar ju säga nog till mina kunder att det är där man ska börja. Försöka minska på konsumtionen för att få in ett åtminstone litet sparande så gott det går.
Mm.
För att det är ju det att när hushållen inte sparar så då är de ytterst sårbara för oväntade händelser som kan ha då ekonomiska påföljder.
Mm. Men de som du träffar på då, så de har problem med att få till det här?
Få igång det där sparande, ja.
Mm. No, men Jennica Heikkius, ser du någonting av det här i ditt jobb att folk skulle vara oroliga eller har det knapert och svårt att få till det att spara?
Jag vet inte om jag skulle kalla det för oro i sig, men ett visst ointresse finns nog fortfarande mot att spara. Alltså det tycker jag är lite intressant faktiskt, att det fortfarande ska vara så. Att det finns ju väldigt många möjligheter. Det går att börja med väldigt små summor, några 10 år i månaden kan man lägga undan, och det är ju möjligt för de allra flesta. Men det låter ju bra som Mia-Maja säger där, att man ska ju först ha lite koll på hur man konsumerar och vad pengarna går till. Och då har man ju lättare att identifiera var det går att hitta de där tiorna att lägga åt sidan. Just. Men det går alltid att börja.
Mm. Men väldigt många kommuner så där har alltså hushållen upplevt att de här pengarna minskar. Rörelsemånen minskar. Nu har ju Åbo-regionen haft lyckan att ha ett sånt här ekonomiskt uppsving här under de senaste åren. Märks det av i hushållernas ekonomi, skulle du säga?
Inte så där direkt i intresset att självmant komma och diskutera sparande i alla fall kanske. Att nu är det fortfarande hemskt mycket på oss det hänger att ta upp det här med folk. Och de flesta är ju intresserade sen när vi börjar diskutera det. Och många är det ju som inser just att behovet att spara finns förstås.
Mm. No, men vad säger du, Christer Lindholm, vad tänker du om den här jämförelsen med de nordiska grannländerna som då Nordiska ministerrådet har gjort här, att där hushållen då har allt, där, alltså att i de övriga nordiska grannländerna så har hushållen allt mer pengar att röra sig med, men här hos oss är det tvärtom. Vi blir bara fattiga.
No, här måste man ju lite precisera att det är över hälften av kommunerna har varit en sån här nedgång i disponibla inkomster. Det betyder ju inte att Finland som helhet eller finländarna som helhet skulle blivit fattigare. För att vi måste ju komma ihåg att vår befolkning är väldigt ojämnt fördelad över kommunerna. Att det här gäller väl nog också, om sådana här kommuner finns överallt i landet, så gäller det framförallt glesbygden och sådana kommuner som redan länge har haft problem både med sysselsättning och med ekonomin i största allmänhet. Ändå måste jag nog säga att det kom som en överraskning för mig att det är så här många kommuner där vi har haft en så här urussel inkomstutveckling.
Mm. Hur usselt är det riktigt?
På lokal nivå är det nog börjar vara ganska kritiskt på många ställen. Och det blir ju inte precis bättre av det att så många av våra kommuner dessutom har problem med sin egen ekonomi. Och vi har ju sett här nu redan i början av våren en ganska omfattande runda av skattehöjningar i många kommuner. Och faktiskt, det var väl här igen så, jag minns nu inte vilken kommun det var som slog ett nytt rekord för den här kommunala skattesatsen här i Finland. Så om vi då dels har den situationen att befolkningen har en väldigt svag ekonomi och sen dessutom den kommun där de bor i har ett behov att höja skatterna, så det här blir nog inte någon vidare lyckad ekvation av det här. Inte.
Mm. Varför är det så här att när man jämför med de nordiska grannländerna att de verkar då, ja, det går ju jättebra där då tydligen, alltså att där får hushållen mera pengar att röra sig med och här är det tvärtom. Varför? Det
jag skulle säga att den främsta orsaken är det att det här förra årtionde så gick ju den finländska ekonomin betydligt sämre än de övriga nordiska ländernas ekonomier. Vi drabbades väldigt hårt av den här stora ekonomiska krisen år 2009 och sen tog det väldigt, väldigt lång tid innan vi började återhämta oss från det. Och ser vi just då på det här lokalnivå på enskilda kommuner så är ju faktiskt en sak som har hänt här under det gångna decenniet det är att det surrätt inom pappersindustrin är det många fabriker som har stängt ner. Och väldigt ofta har det varit så att de har varit ortens enda betydande arbetsgivare. Och det är klart att när den här ena stora arbetsgivaren försvinner så då behövs det inte så mycket mer för att en enskild kommun ska hamna i ekonomisk kris.
Mm, just det. Jannika Heikkius, du har också jobbat inom bankvärlden i Sverige. Mm. Och jag funderar att om du tänker på hushållen där och deras ekonomi så, och du jämför med men oss här i Finland, vad ser du för skillnader?
Det är egentligen ganska stora skillnader. Helt så där mentala skillnader och kanske ideologiska också. Finländare är ju väldigt duktiga på att amortera på sina bostadslån. Våra stora mängder av vår disponibla inkomst går till låneamorteringar. Svenskarna är ju betydligt mer avslappnade, tycker att man betalar räntorna och det är ungefär det. Man amorterar väldigt mycket mindre. Systemet är helt enkelt hemskt olika. Det är ju någonting som Sverige har fått en del kritik också internationellt, att det är ju ett sådant strukturellt problem eller skillnad i alla fall. Men också annars så under alla år så har ju svenskarna konsumerat mycket mera, ätit mycket mera ute på restaurang och rest mycket mer och så där, att det finns ju en stor skillnad helt historiskt och kulturellt som har säkert med många saker att göra. Mm. Sverige hade ju också väldigt långt försprång i det här fondsparandet. De kom ju igång redan, alltså 58 har första fonden grundats och på 70-talet än så hade de ju en ganska utbredd fondsparande som också har uppmuntrats med skattelättnader och på annat sätt från statens håll. Och de har ju fått en väldigt bra tradition i det också. Och det är ju som en självklarhet för den allmänna svensken att placera och ta ansvar på det sättet över sin egen privatekonomi.
Ja, jag tänkte att vi skulle prata just om det, att hur man kan ta ansvar. Om det är så att man råkar bo i en kommun där det inte går så hemskt bra om man skattesatsen höjs och så här. Så vilka möjligheter har man att själv påverka sin egen ekonomi? Att vad skulle vara det vettigaste att göra just nu för att motverka då det här? Att de här pengarna man har att röra sig med, att de krymper. Vad skulle ni säga? Vill Krista säga någonting här?
Ja no, det är ju egentligen den enda placeringsform som just nu ger någon avkastning att tala om, så är ju faktiskt just aktiemarknaden. Om man sen då sparar eller placerar direkt i aktier eller via fonder. För jag menar, bankkonton, inte ens så kallade högräntedepositioner, är ju längre någon ränta att tala om. Det är kanske bara en tidsfråga innan också bankerna börjar betala negativ ränta. Så att man måste betala lite för att ha sina pengar på banken. Obligationer, där är det lika illa. Nå, förstås, för den som har mera pengar att placera så är ju fastigheter ett alternativ, men också där finns det sen både en hel del risker och också kräver det sedan ganska mycket arbete av en själv för att se till att om man till exempel äger en placeringsbostad, se till att den hela tiden är uthyrd.
Hur är det, Mia-Maja Vegard, vad säger de människor som du träffar? Är det här liksom en nyhet för dem eller en ny situation det här att vi har det här så kallade nollräntorna? Alltså det är en ny situation att du kan inte riktigt ha dina pengar på bankkonto längre om du har tänkt att de ska på något sätt ge någon slags avkastning.
No, för tillfället träffar jag ganska mycket unga vuxna som är under 30 år gamla. Och det är ju det att de här personerna kanske är i den situationen att de har just för några år sedan börjat placera eller tagit sitt första bostadslån och så här. Så de, så att säga, de har ju vuxit upp i den här att det är det här nollräntetillståndet. Att det är liksom det normala, så att säga, för dem. Att jag skulle kanske oroa mig för det, att vad kommer att hända med de här sedan när räntorna börjar gå uppåt? Att är man förberedd på det?
Vad tror Jennika om det?
Nu verkar det ju som så att man inte behöver vara jätteorolig över att räntenivån skulle stiga alldeles just. Tvärtom egentligen så ser det ut att räntorna kommer att hållas låga över väldigt lång tid. Och det har många, många orsaker. Till exempel i Sydeuropa så finns länder som helt enkelt inte skulle klara av en högre räntenivå. Det påverkar ju sen oss alla och ekonomin är på annat sätt också i det tillståndet. Det kanske inte det. Inte det främsta man behöver vara orolig över, men att ändå så förstås, det finns ju andra saker att tänka på så att man har en sån här reservkassa. Och då kan man just tänka sig när det här till exempel talades om att när man tar bostadslån och så visst kan man ibland vara orolig över att folk köper ganska stora och dyra bostäder och tar väldigt mycket lån. Och istället kunde det kanske vara smartare att nöja sig med någonting lite mer modest eller måttligt och därtill då istället se till att man har råd att spara en liten peng varje månad.
Men finländarna är då, som du sa, väldigt samvetsgranna här och betalar stora amorteringar.
Ja, där, om jag får lägga till det där, alltså jag håller helt med den här bedömningen av ränteläget. Där finns nog ingenting att oroa sig för inom en överskådlig framtid. Mera oroväckande är då, som jag ser, den här bostädernas prisutveckling. För att vi har redan i några år har vi haft den situationen att i huvudstadsregionen fortsätter priserna att stiga, men på många andra håll i landet så stampar de på ställen eller sjunker till och med. Och då, jag menar, om man har alla sina tillgångar bundna i den här egna bostaden, säger då till exempel ett egnahemshus. Om man sen då mitt i allt hittar sig en situation där det här huset inte går att sälja annat än med rejäl förlust och man fortfarande sitter på ett ganska stort bostadslån, så då börjar det bli lite kritiskt.
Det här, finländarna älskar ju annars att hålla sina pengar på banken, trots att vi då har det här fenomenet med nollräntor. Enligt siffror från Finlands bank då, som jag hittade från mars 2019, så hade finländarna 91,2 miljarder euro på sina bankkonton, trots att de alltså inte får någon ränta överhuvudtaget på de här pengarna. Det låter ju inte så där jätteklokt, hur vettigt.
Och ännu nästan lika mycket till faktiskt, helt på brukskontorna bara. Så ja, det stämmer. Det finns väldigt, väldigt mycket pengar där. Och det är ju faktiskt, det är kanske någonting som i alla fall de lite äldre gör av en gammal vana. För det har ju varit väldigt lönsamt i tiderna när räntorna var över 10% att ha pengar på konto. Men så är det ju inte längre. Tvärtom, alltså inflationen beaktad, så går man ju faktiskt back. Alltså man får mindre köpkraft för de där pengarna som man har på konto. Så jag tycker nog att det är en skyldighet mot sig själv att söka alternativ som ändå ger avkastning, i alla fall så att de kompenserar för inflationen.
Ja. Mia-Maja Vegard, du sa att du har kontakt med väldigt mycket unga människor. Vad tänker du om det här? Har de också sina pengar på bankkontot, eller hur gör de?
Många har nog det här kontosparande av dem som jag träffar just. Men att det där, jag brukar framhäva just det här att det är ju viktigt nog att vi har en säkerhetsbuffert på ett sparkonto som vi kan ta pengar ifrån ifall något oväntat plötsligt händer. Medan sen igen att vi har de här placerade pengarna sedan separat och där har sen lite långsiktigare mål och långsiktigare sparhorisont.
Mm. Hurdan buffert tycker du att man ska ha?
Det är hemskt individuellt. Det beror hemskt mycket på livssituationen och hurdana risker man bedömer att man kanske kan utsättas för. Men att det där, jag skulle säga att ifall man startar från noll så börja med att som sagt gå och börja planera din ekonomi, budgetera, planera in ett sparande och därifrån sen det här placerande.
Mm. Men ändå om du lite skulle kunna konkretisera, hur mycket borde jag ha som buffert på mitt konto?
I Sverige har de ju ganska mycket så här olika anvisningar på det här, men jag skulle att vissa säger att det ska vara ett halvt års lön och vissa pratar till och med om ett års lön på konto. Men att det, ja, alltså jag vill inte gå och säga till någon exakt hur mycket man ska ha, för det har så jättemycket att göra med det att hur ens livssituation ser ut.
Det låter som en ganska stor buffert i alla fall.
Det är en stor buffert, men att sedan vissa har 3 månader, det är liksom vad man själv avgör att i situationen.
Ja, här måste jag infoga att det här att till exempel få ihop ett års inkomster som en buffert på konto, så det är helt enkelt en omöjlighet för många människor i dagens Finland.
Jag håller helt med här och det här
vi ska inte glömma det att vi ju faktiskt också har en växande skara finländare som trots att de då är ute i arbetslivet så är de beroende av till exempel bostadsstöd just därför att deras lön helt enkelt inte räcker till både hyran och andra nödvändiga utgifter. Så där är ju nog möjligheten att spara ganska så små.
Och det här var ingen rekommendation att man ska ha från min sida, inte överhuvudtaget, utan det var vad som har pratats i Sverige helt enkelt.
Ja. Just det. Nu kom vi in på det här med att det då faktiskt finns väldigt många människor som har liksom små inkomster och som du sa som är beroende av bostadsstöd till exempel och så här. Är alltså placeringar någonting som också de med de allra minsta inkomsterna kunde satsa på eller är det som ett hån att säga att du borde nog placera dina pengar i aktier nu fast du egentligen är beroende av bostadsstöd? Vad säger ni om det?
Jag har i alla fall all respekt för folk med låga löner och förstår den vardagsrealismen som helt enkelt man måste leva med. Att det kan kännas svårt och därför just tänker jag att spara någon tiolapp per månad så går för de allra flesta och det är Det kan räcka som en början helt jättebra. För det är ett ganska bra sätt att spara det där. Att ha pengar på konto så klart man ska ha för om en diskmaskin går sönder eller någonting så kanske man behöver en sån här mindre buffert. Men att sen när vi börjar prata om större summor så är det nog bra att ha dem i en sån form som ändå sen hämtar någon avkastning. Och som kanske är också lite svårare att realisera. Alltså det är ju väldigt lätt att sälja också en fondplacering om man så önskar. Men att man gör också lite såna trösklar för sig själv att låta dem vara sen till den dagen som de verkligen behövs. Mm.
Vad säger du, Maja Vegard, tycker du att placeringar är någonting som alla borde ta itu med oberoende av inkomstnivå?
Jag tycker att om man har möjligheten att lägga undan 15-20 euro per månad så absolut, men att börja med den här säkerhetsbufferten.
Just det. En annan intressant siffra som jag har stött på när det gäller finländska hushåll så är det att där man faktiskt har placerat pengar då, i fonder till exempel så har man först och främst investerat i långsiktiga räntefonder. De kan väl knappast ge särskilt mycket avkastning nu heller. Det verkar som att man har placerat dem men varit väldigt mån om att ha en mycket låg risk. Vad tänker ni om det?
Alltså att placera i räntefonder i nuläget så är nog att kasta pengarna i sjön kan man säga. Eller i brunnen för att jag menar det är ju till exempel räntorna på finska statens obligationer är nu för tillfället negativa. Och samma gäller många andra länder så att man får inte ens den här lilla positiva räntan där utan man räntar förlorar pengar på det.
Jag skulle kanske utmana så mycket att jag skulle inte lägga alla räntefonder heller i samma kast här utan det finns ju väldigt mycket variation där också. Där är det kanske det att situationen faktiskt för tillfället är så att för de räntefonder med allra lägst risk så avkastar faktiskt ingenting. Men om man är beredd att ta lite mer risk till exempel företagslånepapper eller så bortåt så där kan man ju få en riktigt bra avkastning.
Just det.
Alltså jag tänkte uttryckligen här nog på statsobligationer.
Precis, men att räntefonder i sig så är ett
bredare begrepp.
De finländska hushållen är uppenbarligen jätteförsiktiga med sina pengar. Man har dem allra helst på bankkonto eller så har man sådana här lågriskinvesteringar. Vad tycker ni att man skulle kunna lära sig av våra nordiska grannländer här nu när det gäller hur vi hanterar vår privatekonomi? Det går ju åtminstone bättre för dem där, har vi konstaterat här.
Ja, säkert skulle vi nog kunna vara lite modigare här i Finland när det gäller aktieplaceringar. Men om man då jämför framförallt med Sverige så gäller det att komma ihåg den där baksidan av den svenska medaljen. Nämligen det att så många svenskar har så mycket pengar att placera i aktier så hänger ju delvis ihop med det att de inte just amorterar ännu heller på sina bostadslån. Så det betyder att också om svenskarna har mera finansiella tillgångar än vad vi har här i Finland per person så har de också betydligt mera skulder.
Mm. Jag tänker, Jennica, om jämförelsen med Sverige och ja, alltså, svenskarna.
Definitivt borde vi låta oss inspireras lite mer av det sättet som de har. Att det är en självklarhet att man så att säga själv tar tag i saken och söker en avkastning för sig och till sin egen nytta. Kanske en sån tanke att den som har möjlighet, ekonomisk möjlighet och har en liten buffer som man kan lägga åt sidan, att man tar en liten summa antingen per månad eller sen någon sån summa som man tänker att den här testar jag med. Och så när man ser hur det börjar utvecklas och man blir lite mer insatt så kanske det börjar te sig lite mindre skrämmande. Mm. För att det är ju en stor möjlighet. Det är ju hur man än ser på saker. Så det lönar sig att spara och placera.
Mm. Jag såg en siffra från en utredning av Danske Bank som det där sa att 2018 så har finländaren i genomsnitt placerat 4 000 euro i aktier medan svenskarna har 12 000 euro, alltså tre gånger mera. Så man är betydligt modigare. Vad tror ni att det beror på att svenskarna är mera benägna att det där, placera i aktier. Vad tänker du, Mia-Maja, vägar om det här?
Jag skulle kanske också säga att det är en kulturfråga helt enkelt att i Sverige pratar man kanske mera om det här med pengar och placeringar och så här. Och det här tror jag också att kan sprida liksom, man inspirerar kanske också varandra med just det här att man pratar om de här sakerna.
Vad tänker ni? Ja, säg bara.
Ja, och sedan, det finns ju mycket bloggar och poddar och annat sånt här som sprider kunskap om det här också. Det får ju säkert också helt vanliga människor från gatan igång då och börja placera.
Enligt samma Danske Banks utredning så tycker 80% av finländarna att aktieplaceringar är mycket riskfyllt medan bara hälften av svenskarna tycker så här. Varför är vi så rädda, Christer?
Jag undrar om inte lite ännu de här vålnaderna från den här stora krisen i början av 90-talet som lever kvar här och spökar för oss. För att då där under senare hälften av 80-talet så blev det ju för en kort tid väldigt populärt att placera i aktier också här i Finland. Och dessutom var de finländska bankerna då väldigt benägna att dela ut frikostiga lån som man kunde använda också för aktieplaceringar förutom sina egna sparpengar. Och sen den här stora krisen satt in i början av 90-talet så var det ju ganska många finländare som det där tog ordentligt med stryk det där och förlorade alla sina besparingar och sen satt man ändå kvar där med de här mycket dyra lånen som det gällde att betala bort. Så jag misstänker nog att den här upplevelsen fortfarande kan inverka på vårt placeringsbeteende.
Mm. Och samma logik kanske gäller lite med fondsparande också. Att vi kom ju igång med dem väldigt sent i slutet på 80-talet. Och ibland hör man en kund säga att ja, men det där är inget för mig att jag testade en gång på 90-talet och det gick åt skogen. Att det där, man kanske också måste lite skaka sig loss från eventuella såna erfarenheter för att branschen har utvecklats väldigt mycket. Och det som det någon gång har varit eller som man har råkat placera i ett visst ögonblick så betyder ju inte alls att det behöver hända igen. Och när man sparar till exempel lite varje månad så slipper man ju såna stora effekter på att det sen kanske kommer en liten guppa i kurserna och så bortåt utan då jämnar det mer ut sig.
Men finns här en gnutta av förnuft eller ansvarstagande också här att finländaren tar inga risker utan spelar inte med mina pengar? alls.
Så där kan man kanske se det om man väljer att tolka på det viset. Men jag skulle nog lyfta upp just det här att världen och ränteläget och allting har förändrats så hemskt mycket sen de tiderna som det kanske var ett förnuftigt förhållningssätt. Att man borde på det viset lite revidera.
Mm.
Ja, där kunde man kanske tillägga att det kanske skulle finnas också en del att bättra på i det att utan att här rikta någon kritik mot någon enskild bank, men att bättra på i det att hur de här placeringsfonderna marknadsförs och hur pass väl kunderna informeras. Vi har ju här under årens lopp haft en del sådana här små skandaler där då det här, såna placeringsfonder som har marknadsförts som väldigt tilltalande. Sen har visat sig vara en ganska dålig affär för kunden, bland annat på grund av väldigt höga avgifter. Och det här gäller framförallt sådana placeringsfonder som sådana här mindre bankirfirmor har det här marknadsfört. Så jag antar att det här också nog har bidragit till att öka misstänksamheten mot det här alternativet.
Men nu har ju då de här så kallade indexfonderna också kommit till Finland på ett bredare sätt då det finns att välja mellan att hålla kostnaderna nere. Då. Det är väl ganska nytt i Finland, eller vad skulle du säga, Jennika? Det har varit betydligt mera sådana tillgängliga i Sverige.
Ja, det stämmer. Men att sen är det också, ibland kan jag tycka att de här avgifterna också har liksom fått lite väl mycket spaltutrymme, för att om man tänker att man ändå har man pengarna på konto så går man ju egentligen lite på minus och placerar man i en fond som har en viss procentuell avgift, men man kanske själv ändå får en avkastning på 5%, så måste ju ändå vara bättre även om det ska löna sig för förstås producenten också.
Mm.
Att där finns det ju lite så där man fäster sig kanske ibland lite på lustiga saker också, det blir lite stora.
Ja.
Det kan jag kanske nog hålla med om, ja, att den här nyhetsbevakningen har varit lite ensidig i det avseendet. Man har nog gett väldigt mycket publicitet just åt de här trots allt relativt få skandalerna medan man inte har skrivit så väldigt mycket eller sagt så väldigt mycket om de placeringsfonder som har gett en ganska bra avkastning.
Mm. Och fondavgifterna har ju kommit ner också väldigt sånt. Mycket från 90-talet till exempel.
Heidi Sjöman, som nu är chefsekonom på Swedbank, konstaterar i en artikel för Helsingin Sanomat, fritt översatt, att de här nollräntorna vi nu har så innebär att placeringar i aktier eller fonder då borde bli en folkrörelse. Att klyftorna i samhället kommer att öka om det bara är de förmögna som vågar investera och placera. Hur ser ni på det här? Vad tänker du, Mia-Maja Vegard, om det? Måste bli en folkrörelse.
No, jag tycker att vi borde nog liksom, ska vi säga, unga så säger ofta att de har inte den här kunskapen, de vet inte hur de ska börja placera, de skulle vilja börja. Och där tycker jag nog kanske att vi borde bli bättre på att sprida den här kunskapen, hur man praktiskt ska göra för att komma igång med det placerande. Och den vägen få det till en liksom, normal sak eller en naturlig del av den där privatekonomin och hur man hanterar den.
Mm. Vem ska undervisa folk i det här?
No, där är ju förstås en del av, jag vill nu inte lägga något liksom ansvar på skolan helt och hållet, men att om vi tänker på ekonomifostran så är det ju en kombination av det vad man lär sig hemma och det vad man lär sig i skolan. Att frågan är sen den att på vilket vis skulle man kunna få in det här också med placeringar dit i skolorna. Men att jag vet att det också är en utmaning. Mm. Utmaning det.
Ja, jag måste säga att jag är inte så övertygad om det där att det här ett ökat aktiesparande skulle bidra till att minska inkomstklyftorna. För att om vi nu går tillbaka till den här Nordiska rådets rapport så visar den ju att å ena sidan att svenskarna är de omflitigaste aktiespararna. Men samtidigt var ju Sverige det av de nordiska länderna som har de största och snabbast växande inkomstklyftorna. Så att någon väldigt stor inkomstutjämnande effekt tycks det ändå inte ha haft det här aktiesparande.
Mm. Men i sig tycker jag att Heidi Sjöman har rätt i det, att det ska inte vara bara de förmögnas rättighet att kunna bli förmögnare med sparande. Att det är ju ändå möjligt för många av oss. Och till exempel de här fastighetsfonderna har ju hämtat möjligheten till exempel att bostadsplacera närmare oss vanliga lönetagare. Att de här fastighetsfonderna, bostadsfonderna kan man ju spara i, och då behöver man inte sätta mycket pengar för att äga en hel bostad, utan man är en andelsägare i en fond, och på det viset är det också en möjlighet som har kommit närmare till var och en.
Mm. Det här har blivit allt populärare. Hushållen har investerat 1,8 miljarder i fastighetsfonder i mars 2019 också enligt Finlands bank. Vad säger Christer om att investera i fastigheter, är det vettigt?
Som jag redan sa, att om man gör det på det här gammaldags sättet, att man själv sätter alla sina sparpengar i en eller ett par ettor som man sen hyr ut, så det innebär nog ganska stora individuella risker. Bland annat därför att det här hyresgästen har en ganska stark ställning enligt finländsk lagstiftning, så att om man då råkar få en sån här hyresgäst från Helsinki som stökar och ställer till i lägenheten och söndrar saker och ting och sånt, så kan man nog åka på väldigt stora räkningar och ändå ha väldigt svårt att bli av med hyresgästen. Så att där är det helt klart en förbättring att man har så att säga också omvandlat det här fastighetsplacerande till fonder. Så då kan man placera i fastigheter utan att behöva ta något av de risker och de olägenheter det innebär att vara hyresvärd rent konkret.
Jag tänkte att vi skulle hunnit prata kort om skillnaden mellan kvinnor och män som placerar det här. För kvinnor är betydligt försiktigare än män när det gäller att placera sina pengar. Man är mindre riskbenägen, och det är också kvinnor som i större utsträckning har sina pengar liggande på kontot. Vad säger du, Jennika Heikkius, om det här?
Jag säger att det är tråkigt att det ska vara så. Men så är det ju enligt statistiken och kanske också enligt min erfarenhet med kundkretsen, att så är det ofta. Sen finns det ju till exempel såna här nya forum som Vaurasnainen och vissa såna här som har dykt upp i social media och annars som har tagit den här olägenheten och försöker utbilda och bygga nätverk och få kvinnor också att intressera sig för det här, och det tycker jag är jättebra.
Vad säger du, Maja Vegard, när du träffar dina kunder? Känner du igen det här att kvinnor är försiktiga, eller finns det också ett spirande intresse?
De är försiktiga, men jag skulle nog också säga att jag ser ett ganska tydligt intresse där. Och jag skulle säga att kvinnor är ganska intresserade av hållbara placeringar. Och att det är viktigt att veta att vart man lägger de där pengarna för att det ska gå i linje med ens egna värderingar. Så det är någonting som jag själv har sett på fältet.
Det har jag också sett. Det är glädjande att det finns ju också. Det går att kombinera annan nytta till det här sparande. Kanske just att ta ställning för vissa saker och hållbara investeringar. Och det har ju vuxit väldigt mycket på senare tid. Och det har väckt stort intresse också hos våra kunder.
Just det. Om man är absolut så lagd att man inte vill ta något som helst risker med sitt sparande, men man vill bara hålla de pengar man har för att spara ihop och inte riskera någonting, vad kan man göra då?
Avkastning och risk går alltid hand i hand, så riskfritt finns i princip inte. Men det lönar sig att komma och prata med en expert och höra, för att allas situation är annorlunda och unik. Och det går att kartlägga vad man själv kan göra, vad det finns för alternativ. Och en expert kan ställa de där frågorna om att vad ska det hända för att du kan placera så att du inte tappar nattsömnen. Så det kan vi nog hitta till var och en, tror jag.
Just det.
Sen tror jag att man ska också fundera på det här, att vad betyder risk egentligen? Att okej, du kan riskera att förlora pengar, men det är också en risk att låta dem ligga kvar där på konto. Att det är ju
något. Eller det är en säker förlust egentligen.
Ja. Men att vad är risk egentligen?
Just det. Jo, att det kanske, det må hända, kan upplevas som tryggt, men inte särskilt rationellt kanske. Det där, ännu tänkte jag fråga dig, Mia-Maja, hur oroade är de unga människor du träffar på över vad som ska hända med dem när de blir äldre och deras pensioner? Man tycker att man ofta hör unga och också personer i kanske yngre medelåldern som lite bittert muttrar över att de troligtvis aldrig kommer att få någon pension. Märker du av det här på något sätt?
Som sagt, så det är under 30-åriga personer som jag främst träffar i mitt arbete, och jag brukar alltid på mina föreläsningar fråga att hur många har funderat eller till och med redan börjat spara inför sin pension. Och det är faktiskt många som himlar med ögonen när jag ställer den här frågan. Och det där, på ett sätt så kan jag förstå det på det viset att det är ganska för många en avlägsen tanke, att det är där någonstans, att jag hinner ju nog sen börja senare. Men det där, jag vill alltid lyfta fram det att desto tidigare vi börjar spara, och ifall vi placerar de här pengarna, så vi behöver då spara mindre summor per månad. Att vi har tiden på vår sida där.
Ju tidigare man startar, desto bättre.
Ja.
Hur vanligt är det att era kunder pensionssparar själva, Jennika Heikkius?
det där regelrätta pensionssparandet har nog minskat under årens lopp. Och folk har kanske mera insett just att man kan spara på ett friare sätt, så att de medlen är ändå tillgängliga för en själv och att man får bestämma hur man gör och hur man placerar när man använder dem. Så att, men jag ser det ändå som ett bra alternativ och egentligen helt förståelig utveckling.
Ja, där måste man väl säga att skattepolitiken har lite stökat till det hela. För att då när man börjar med det här privata pensionssparande, så är det ju ganska betydande skattefördelar. Men sen var man då gradvis och skärpte de här villkoren och det här skatteförmånerna minskade. Och det tror jag, det var nog en sån sak som helt klart avskräckte många från att pensionsspara privat.
Mm. Men om man tänker att man sparar med sikte på pensionen, så att säga, då på ett friare sätt och inte via det här organiserade pensionssparande, så vad tycker du, Christer Lindholm, är det vettigt att spara för sin pension? Borde alla göra det?
No, så som saker och ting nu ser ut, så är det helt klart nog, för att det där, i synnerhet om vi ser på den här befolkningsutvecklingen här i Finland, så kommer det nog att finnas väldigt få kvar att betala pensionerna i framtiden.
En färsk OECD-rapport som man publicerat tidigare i veckan, så verkar ändå en smula trösterik, tyckte jag. För där hade man räknat ut att i Finland skulle man också i framtiden kunna få upp till 64% av sin nettolön i pension. Då hade man räknat med en person som har börjat jobba vid 22 års ålder 2018 och jobbar tills hen är 68. Och det ligger ändå över OECD-genomsnittet. Vågar man lita på sådana här uträkningar, Christer, tror du?
Alltså det är helt sant att vi har ju faktiskt ett pensionssystem som är väldigt väl fonderat, och det är ju förklaringen till det här. Men som sagt, med den här nuvarande befolkningstrenderna som vi har, och framförallt de väldigt låga födelsetalen, så finns det nog, kan det nog i framtiden bli tryck på att höja pensionsavgiften. Och det är ju någonting som OECD påpekar, att de är redan nu väldigt höga i jämförelse med andra OECD-länder.
Mm. Men en liten tia per månad är alltid en start. Börja spara. Och med det här avslutar vi dagens debatt i Slaget efter 12. Tack till Mia-Maja Vegar, ekonomirådgivare vid Martaförbundet, Jennica Heikkius från Ålandsbanken och nationalekonomen och författaren Christer Lindholm. Jag heter Maria Nylund.